Jag tänkte jag skulle börja och se om vi kan visa någon bild här. Jag var ju i Israel här för en dryg månad sedan. Och jag ska visa den första bilden här, om det funkar. Den här bilden är ifrån uppifrån Oljeberget. Och vi ser den här tempelplatsen mitt på bilden. Det var där Jesus red in upp på tempelplatsen. Där. Och vi vet nu att detta område här nu är muslimskt. Och på andra sidan där ligger västra muren där judarna tillber. Ni ser den där gula kupolen där, klippmoskén. Så också ser ni den här, framför de här människorna som står här, så var det, är en begravningsplats för judar som väntar på Messias. Alltså inte på Jesus, våran Jesus, utan väntar att Messias ska återkomma. Det var kanske 100 000 gravar just på den här sluttningen vid Oljeberget. Och så ska jag visa en liten filmstött här också. När vi åker upp mot Oljeberget. Se om det funkar. Det skulle varit ljud till det här också. Vi ser.
Ett fullt av olivlund där för 2000 år sedan. Och det heter också på hebreiska Hamadzeitim, eller på engelska Mount of Olives. Men på svenska flyter det kanske bättre att säga Oljeberget istället för att säga Olivenberget. Men jag tror att i de nya...
Då åkte vi upp mot Oljeberget då. Och sen har jag en liten bild också, en liten film också, när man, ett autentiskt ställe där man säger att här red Jesus in och här gick han upp på tempelplatsen.
Jerusalem. De hade så bra utsikt då. På den tiden gick muren som bara går hit upp idag, den gick ända ner hit på den tiden. Så det var mycket närmare. Stan innanför murarna var...
Det var inte riktigt, jag tror jag skickade film till dig Per, men det var alltså en plats just upp mot tempelplatsen där, och där sa hon att här är man tämligen säker på att Jesus har gått på de här trapporna upp till tempelplatsen. Så det var väldigt verkligt det här, liksom, att plötsligt så står man där på Oljeberget och man vet att det var här Jesus togs upp i himlen och lärjungarna blev kvar och änglarna visade sig för att han, och sa att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt. Det var väldigt mäktigt just det här att vara på den platsen. Jag ska läsa evangelietexten och jag har valt en lite annorlunda text. Det finns i Johannes-serien och den är från Palmsöndagen också. Och den är från Johannes evangeliet 12:1-16. Och den finns på sidan 1382. Jag läser i Jesu namn. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter. Och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa: varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sa: låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull, utan också för att se Lazarus, som han hade uppväckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar, gick ut för att möta honom, och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: Frukta inte, dotter Sion, se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Så lyder Herrens ord. Lovad vare du, Kristus. Ja, tack Herre för att det är sant att du har levt. Tack för att det är sant att du har uppstått. Att du har uppstått från de döda. Tack för att vi får ta del av ditt ord idag, Jesus Kristus. Tack för att du är mäktig och stor och underbar. I Jesu namn. Amen. Hörs jag nu eller? Det är bra. Det är ju så att alla evangelisterna skildrar Jesu intåg i Jerusalem. Det är inte så många händelser som skildras av alla evangelisterna, men det här gör alla. Och de som har satt ihop de här kyrkotexterna, de har ansett den här händelsen så viktig, så den finns både med på första advent och på palmsöndagen idag alltså. Och jag har då valt Johannestexten idag, och den är kanske inte så vanlig att ha på palmsöndagen. Men jag tyckte jag såg en del saker där som inte de andra evangelisterna hade med. Jag ska ställa en fråga till er, en lite personlig fråga. Tänk efter. Har du några riktiga vänner? Har du några riktiga vänner? Tänk efter. För att när vi står i en riktigt svår uppgift, så är det skönt att ha vänner. Jag har många vänner här i kyrkan och många här i Kristinehamn runt omkring här. Men så har jag också en kompis i Växjö som heter Pelle, som jag har känt sedan jag var liten, sedan jag var 10 år ungefär. Vi har spelat fotboll i Växjö Norra, vi har delat förluster och segrar. Vi har följt Öster genom Allsvenskan och vi har delat våra liv med varandra. Han har 2 barn och jag har 4. Och vi har delat det här, ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och vi har varit väldigt skönt att ha en sån här kompis som man har känt över ett halvt sekel nu. Han är inte med i kyrkan, men han vet vad jag står för och han har respekt för det. Och sen hade jag en kompis som heter Nils, som har varit med här några gånger i kyrkan, från Danmark, som jag lärde känna när jag var 20-årsåldern. Han var också fotbollsintresserad och vi hade väldigt nära relation. Och vi hälsade på varandra ganska mycket. Men han dog för 5 år sedan i en hjärtattack på en fotbollsplan. Och jag och Jorden var där för 5 år sedan då på begravningen. Och det var en väldigt tung begravning, tycker jag. Lite speciellt i Danmark, för där har man kistan framme och sen så har man blommorna som låg i själva gången som kransar. Och jag kände oss väldigt hedrade där, för att det först låg familjens krans, men sen låg våran krans efter den med gult och blått, svenska färgerna. Och sen när vi skulle jag fick jag vara med och bära ut honom, och det var en jättetung stund att känna det här, att gå igenom altargången där med alla dessa blommor och sen föra honom ut då till den här man förde in honom direkt in i en likbil då. Och så tog man avsked. Jesus hade några riktigt goda vänner i syskonen Marta, Maria och Lazarus. De bodde i Betania. Och det var väldigt nära där jag var nu. Pekade ut, här är Betania, sa guiden. Här brukade Jesus vara när han var i Jerusalem. Han bodde hos dem. Och även forskare har sagt det här, att troligtvis så bodde han hos sina vänner Maria, Marta och Lazarus när han var i Jerusalem. Och det var också så där väldigt trostärkande att Betania finns, det är en plats som heter Betania, och där var Jesus och besökte sina vänner. Vi vet ju att Johannes evangeliet skiljer sig mycket från de andra evangelierna. Och Johannes skildrar ungefär 8 stycken mirakel i sitt evangelium. Och han är ensam om 6 mirakel som ingen annan evangelist nämner. Och bland annat det här att Jesus uppväckte Lazarus. Och Johannes, han var ju ögonvittne. Han fick ju uppleva det här att Lazarus uppstod. Och vi vet att de här systrarna, att Jesus var där och uppväckte honom. Sen försvann han bort ett tag, Jesus. Men så vet vi att Marta och Maria märkte då att det var så här att systrarna, när Lazarus blev sjuk, så skickade de meddelande till Jesus och sa så här att vår bror är väldigt svårt sjuk, kan du komma genast? Och de ville förstås då att han skulle komma direkt, men han gjorde inte det, utan han väntade ett tag, Jesus. Och ändå så står det då att han hade dem så väldigt kära, de här syskonen. Men han står att han väntade ytterligare 2 dagar innan han kom. Och han talade till och med om för sina lärjungar att Lazarus, han är död. Det vi ska tänka på nu är att Jesus är i slutet av sitt liv. Och på något sätt tror jag han ville manifestera att han råder över död och liv. För när han kommer fram till Marta, när Lazarus är död då, när han kom fram till Marta, så säger han de här eviga orden: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. En liten parentes. Min farfar var präst, och på hans gravsten utanför Vänersborg så står det just de här orden. Att man ska, om han än dör, så ska Jesus vara med oss. Jag tror att Jesus gjorde det här undret för att vi skulle förstå att han besegrat döden. Och på något sätt så att han gjorde det här undret med Lazarus för att det ska vara lättare för oss att förstå att han också själv uppstod senare. Vad var det som hände sen då, efter att han hade efter det att Lazarus hade uppstått? Jo, det står så här då i Johannesevangeliet 11:54. Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna, utan begav sig bort därifrån till landsbygden nära öknen, till en stad som heter Efraim. Där var han tillsammans med sina lärjungar. Judarnas påsk var nära, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sa till varandra, där de stod på tempelplatsen: vad tror ni, kommer han inte alltid högtiden? Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som visste var han fanns skulle tala om det, så att de kunde gripa honom. Alltså, förväntningarna började bli väldigt stora på att Jesus skulle komma. Men folket inne i Jerusalem väntade på att Jesus skulle komma. Tror ni att han kommer? Eller tror att han inte kommer? Så det blev ett väldigt tryck på Jesus här, tror jag. Och nu är vi strax då inne i evangelietexten, den som jag läste. Och vi vet att Jesus, han var både Gud och människa. Och jag tror att människan Jesus hade det mycket svårt just nu. För han visste att om bara någon vecka så skulle han avrättas. Och vi vet ju också vilken kamp han hade i Getsemane. Därför sökte han upp sina nära vänner, Maria, Marta och Lazarus. Jesus behövde dem för det som skulle komma. Och vad är det då som händer när han kommer till syskonen? Jo, det står, och det är väldigt gripande, det står i 1917 års översättning så här, att de ordnade ett gästabud för honom. De var så glada att han kom, så de gjorde ett stort gästabud. Vet ni som är från, har varit bort i Afrika, vet att det är stora fester man kan ha på bröllop och dop och så här. Och det hade man gjort för Jesus. Man hade gjort ett stort gästabud för honom, för man var så glad att han skulle komma. Det var helt enkelt en kanonfest. Marta betjänade dem, och Lazarus som Jesus hade uppväckt låg till bords med sin nära vän Jesus. Under den här festen händer nu en kärleksförklaring utan dess like. Maria ville ge allt hon hade till Jesus. Hon hade tidigare visat sin kärlek till Jesus när hon mötte honom. Innan han uppväckte hennes bror, så hade hon kastat sig vid Jesu fötter och sagt: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Hon började förstå att Jesus är den Messias som de väntade på. Jag älskar den här scenen som kommer nu. Maria vill ge absolut allt till Jesus, så hon häller den här dyra nardusoljan över hans fötter. Och vi vet att det kanske var till och med en hel årslön det här. Det kan ha varit helt spontant, eller kanske hon har noga övervägt det. Det som talar för att det kanske var spontant är liksom att hon tänker inte, hon måste ju torka fötterna, och då tar hon sitt hår. Hon har ingen förberedelse med någon handduk eller någonting, utan hon tar det här håret, och det var tydligen inte speciellt vanligt att man gjorde på det viset på den tiden heller. Så jag tror att det kan vara att hon gjorde det spontant. Och vi vet att Jesus, han verkligen gillade det här. Jag tror den här hyllningen hjälpte honom att kunna gå den här vägen in till Jerusalem sen när han skulle avrättas. På något sätt så tror jag att Maria var en dörröppnare för det som skulle komma när Jesus red in i Jerusalem. Hon vågade tappa ansiktet, och vad hände? Hon blev upphöjd. Vi förstår på den här texten att i det här gästabudet så fanns det en del människor som inte hade rena motiv. Judas, han tyckte det var dumt att man slösade så mycket pengar på det här, att man kunde gett det till de fattiga, men det gjorde han bara för att han var tjuv. Och det kom judar som ville döda honom. Döda Lazarus, för att Jesus hade börjat få fler och fler anhängare. Och det tror jag det är viktigast det jag vill säga idag, att Maria var en dörröppnare för Guds rike. Och det är det vi ska ta till oss idag, att vi är dörröppnare för Guds rike i denna tid som är just nu. Jag har sett några exempel på det här den sista veckan. Det första exemplet var jag läste på text-tv igår. Då stod det på headlines: Brasiliens president Bolsonaro, tror han heter, utlöser bön och fasta hela denna dag. Och det står på svensk text-tv. Det är starkt. Det är en dörröppnare av Guds nåde. Det andra tillfället jag tänkte på, det var jag såg en presskonferens på Aftonbladet. Det var Trump som hade den här presskonferensen, och han hade lite olika män runt omkring sig som talade om olika områden, hur läget var. Då kommer det fram en man, jag vet inte, kommer inte riktigt vad han pratade om det var epidemin eller det var någonting i alla fall. Och så vänder han på bladet och så frågar han Trump: kan jag få ta det här också? Och han nickar lite då, Trump, på honom. Och då säger han så här, att nu är det tid för oss amerikaner att vända oss mot Gud. Våra familjer, vi ska be till Herren att han beskyddar oss, hela vårt land och hela vår jord. Väldigt, väldigt starkt. Och när han gick därifrån så nickade han lite till Trump och liksom undrar om han gjorde rätt eller fel. Men då sa Trump: jag har ingen aning om det här, men han är min vän, sa han till. Har jag varit dörröppnare? Har du varit dörröppnare någon gång i livet? Och man önskar ju att man skulle kunna ha varit det många, många gånger. Jag kommer ihåg ett tillfälle där jag var lite dörröppnare, tror jag. Det var när jag hade en utbildning i Stockholm för polispräster. Och de skulle komma ut sen i polisens verksamhet och hjälpa poliser. Och då bildades det en etikgrupp där som en lärare som hade psykologi. Och hon undrade om jag ville vara med i en liten referensgrupp om etik och moral. Och hon plockade lite folk, var väl främst från Stockholm. Det var lite olika personer i olika funktioner. Och vi samlades, vi var väl en 8-10 stycken runt ett bord på polishögskolan. Och så började hon liksom, den här kvinnan, att säga så här att vem har ni som föredöme i era liv? Och så började det gå runt då, i den här rundan. Jag satt ganska i slutet av det där. Och då började folk säga, ja, man började nämna någon tänkare av något slag, Platon eller, ja, ni vet, olika personer som har levt. Så tänkte jag, vågar jag säga Jesus att det är mitt föredöme? Och nej, jag vågar inte. Men sen kom fram, vilken är din förebild, Bosse, sa hon till mig då. Jag känner den ganska väl. Ja, det är Jesus Kristus, sa jag. Det är min stora förebild. Det som hände sen, det var att de två som kom efter, de bekräftade det på något sätt. Ja, det där var bra liksom. Det har jag också tänkt på, att han var väldigt, väldigt bra förebild. Bara ett litet exempel på det där, att vi ska vara föredöme och dörröppnare för Guds rike. För det är liksom som att bekännelsen öppnar upp för andra också. Så vad ska vi komma ihåg idag? Var rädd om dina vänner. Våga vara en dörröppnare. Och det tredje, hylla Jesus i alla livets förhållanden. Jag blev väldigt gripen av människor som trots lidande hyllar Jesus. Och då tänker jag på vår egen Abdullah från Afghanistan. Vi vet att han kom hit till Sverige, flydde från Iran, ganska svåra förhållanden, eller i Afghanistan. Jag vet inte hur han kom hit, men han vet att han måste ha gått genom Iran och hela Europa och hamnade här ute i vår ungdomsstuga. Och vi känner till historien. Han fick 3 stycken nej härifrån Sverige. Jag försökte också med något som heter verkställighetshinder, fick nej, nej, nej. Och till slut så skulle han utvisas och han sa, Bosse, jag måste ge mig iväg och gömma mig någonstans. Så han begav sig ner till Malmö och jobbade där 6 månader, tror jag, under ganska tuffa förhållanden. Från 7 på morgonen till klockan 10 på kvällen på ett grönsakstorg. Och tjänade väldigt lite pengar. Men sen begav han sig då iväg till Tyskland. Var där ett tag. Och berättade öppet att han ville ha asyl där. Och berättade sin historia, att han var troende, men i Sverige tror man inte på mig och jag hoppas att jag ska få stanna här. Tyskarna bestämde sa att ska fråga svenskarna i Sverige vad de säger. Nej, vi vill ha tillbaka honom hit till Sverige. Och då lämnade ju, som vi bekant, kom till Frankrike och gick igenom samma procedur där, en rättslig process. Och fick nej där också ifrån. Och lever ju nu i Paris, utanför Paris. Och jag har haft lite kontakt med henne senaste tiden. Och då skriver han bland annat, och det är det som jag tycker är så väldigt gripande. Han skriver så här att om karantänen och det som han är i. Så säger han så här att Jesus räddar oss. Det säger han alltså. Som har varit med om så mycket lidande. Så mycket ingen har trott på honom. Men han säger att Jesus räddar honom. Det ska vi ta med oss också idag. Och han hade, jag vet att han tog den här sandboken och hade den vid sin säng här inne. Och det här är en favoritsalm bland annat, som jag ska läsa första versen där. Vilken vän vi har, Jesus, trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Jag skulle vilja sluta med att läsa dagens episteltext. Det är liksom en hyllning till Jesus, vem Jesus egentligen är. Och det är från Filipperbrevet 2, kapitel 2, vers 5-11. Det är ett av absolut mina favoritställen. Om ni har lust så blunda gärna bara och hör hur Paulus beskriver Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Där har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Amen. Tack Herre för att du är den du är, Jesus. Tack för att du avstod från himmelens prakt och kom ner till oss människor för att rädda oss. Tack för att du vill hjälpa oss att vara dörröppnare i denna tid, Herre. Ge oss mod och kraft att göra det vid rätt tid, som Ulf nämnde här i Ordspråksboken. Att vi säger de rätta orden i rätt tid. Tack för att du kommer hjälpa oss i den här tiden. Och tack för att du kommer att använda oss i den här tiden. Hjälp oss att inte stå tillbaka utan att träda fram. Amen.